Den här söndagen handlar om Jesu dop. Vi har fått följa med honom i Markus inledning hela vägen ner i Jordans vatten. Och vi har fått se honom kliva upp och också se hur himlen öppnar sig. Och hur fadern talar: detta är min älskade son, min utvalde. Några av er var med 1976. Själv är jag helt oskyldig till allt som hände det året. Men några av er var med då. Och Torbjörn Fälldin vinner riksdagsvalet. Och det kommer fram massa reporter som ska intervjua honom, och de är på Centerns valvaka, och så vips så välter en. Nu ska jag inte slänga Bibeln, för jag vet att det finns de som tycker att det är olämpligt. Men jag lägger försiktigt ner den, och så har jag en imaginär hög med tallrikar i handen, och någon servitris i bakgrunden bakom tv-kamerorna välter ut tallrikarna, de faller i ett kras till marken. Det är väl 30-40 ersätter i alla fall som faller ner och går sönder, och varpå Torbjörn Fälldin säger att ja, inte var det mitt fall, inte. Nu vet jag inte om svenska politiker inte får vara roliga. Det är inte det bästa av skämt och så vidare. Men med tanke på att vi är ett land som hyllar tredje gången, som gläds åt och hyllar, ja, tråkighet och lagomhet i bästa bemärkelse, då är det klart att Hylands, Värmlands vitsande statsminister Erlander, som ju drog en vits i tv på i televisionens barndom, respektive Fälldin här, att det blir minnesvärt därför att det bryter så mot normerna. Men visst, det var inte hans fall, det var tallrikarna som for i golvet. Detta med fallet är ju en, kanske inte helt självklar, men för mig blev en väldigt tydlig illustration av just detta med Jesu dop och vad det har att göra med. Det var gudstjänst här i torsdags. Vi fick se och ta del av predikan från Indien. Miriam och Preston Thiessen och Marit Månsson, våra missionärer där, som fick berätta både utifrån Bibeln och fick höra vittnesbörd ifrån Indien och från där de befinner sig utanför Dharamsala. Och efter gudstjänsten så skulle jag ta och rycka upp snöret. Jag ska inte göra det nu i händelse av att saker och ting blir för övertydligt illustrerade. Men för att få upp den här duken ska man ju dra i snöret. Jag drog i snöret och hela allt ramlade ner. Och om nu någon lever i villfarelsen att den där ställningen är en ganska lätt sak, så törs jag nog säga att den väger nog sina modiga 30 pannor i alla fall. Och det är och definitivt obehagligt, även om det var trummorna som tog den värsta smällen och inte jag. Och eftersom precis som syndafallet får konsekvenser i människors liv, och också den enskilda synden när vi inte gör vad som är rätt och riktigt, att det får konsekvenser som inte syns direkt, så kan det mycket väl vara så att någon av ramarna till trummorna är spräckta, eller att någon symbol fått sig en törn som aldrig går att laga. Det får vi se. Vi får ta del av det längre fram, när någon Bertil eller annan sätter sig där och spelar. Men just fallet får konsekvenser. Nu vart det inte, om trummorna nu inte har gått sönder, så vart det ett litet, litet sår på min hand, ungefär stort som en mindre lus, och att den nedre ramen där blev böjd. Så i detta fall fick inte fallet speciellt stora konsekvenser. Nu ska inte jag predika över ämnet bristande stålkvalitet i infästningsanordningar för projektordukar användbara i medelstora kyrkor, och inte heller konsekvenserna av 25-30 kilo skrot som droppar från 4-5 meters höjd, utan temat är Jesu dop, och det temat är aktuellt för oss idag. Jag kommer försöka knyta ihop säcken med den där projektorduken, jag lovar. Sen får ni själv avgöra om jag lyckas eller inte. Jesu dop är fantastiskt därför att det lyfter fram några underbara och viktiga sanningar som vi inte får, bör eller egentligen, ja, alltså, vi kan glömma bort dem, men vi ska definitivt inte göra det. Vi får inte glömma bort dem därför att det sitter så mycket och så viktigt här, kondenserat i ett par verser i Markus. Vi ser det också på ett par andra evangelier. Här får vi höra något som är helt fantastiskt. Och vi får faktiskt en hel del av Guds frälsningsplan sammanfattad på väldigt lite text. Helt underbart att se. Och Jesu dop är också någonting som inte bara har konsekvenser som en schysst historisk händelse eller som ett kulturhistoriskt fenomen, utan det är också någonting som faktiskt är relevant och viktigt för var och en av oss, oavsett om vi är 3 eller 83 eller någonstans där mitt emellan. Så vare sig du var med 1976 eller inte, så är det värt att spetsa öronen. Och tycker du att det är tråkigt, så hoppas jag att du har med din bibel, för där finns det spännande saker att läsa. Markus skriver sitt evangelium. Och jag skulle tro att det handlar om cirka 15-20 år efter Jesu uppståndelse, så att det är alltså tidsspannet runt år 50. Det finns en hel del forskare och böcker som har hakat upp sig på att Jesus i Markus 13 säger någonting om att Jerusalems tempel ska förstöras. Han säger då så här, att när han gick ut från templet sa en av hans lärjungar: "Mästare, se vilka stenar och byggnader." Jesus svarade: "Du ser dessa stora byggnadsverk. Här kommer inte att lämnas sten på sten, utan allt ska brytas ner." Och tänker man då att eftersom Jesus inte kunde förutsäga framtiden, inte ens kunde göra en kvalificerad gissning och definitivt inte kan vara Guds son, så måste det här vara lagt i Jesu mun av författaren, och då måste det vara gjort efter år 70. År 66-70 så är det ju det judiska kriget rum, som det kallas på svenska. Och år 70 så föll Jerusalem, som hade varit belägrat i flera års tid. Och trots direkta order från den romerska befälhavaren, som ville spara templet, för det var en av det östra Medelhavets mest fantastiska byggnader, så kom det att brännas och raseras fullständigt. Så man utesluter alltså även möjligheten att Jesus är sur på prästerna, har en dålig dag, går ut muttrande och säger att ja, det där kommer rasa ihop som en ruinhög i vilket fall. Nu tror jag inte att Jesus muttrade något sånt som en chansning. Och jag tror att man gör våld på intellektuell hederlighet om man utesluter möjligheten att ens gissningsmässigt förutsäga framtiden. Jag tror naturligtvis att Jesus gjorde en äkta profetia här. Men jag tycker att det finns så mycket annat i Markus evangeliet som talar för att det är tidigt skrivet, och att det troligtvis handlar om ett tidsintervall på 15-20 år från uppståndelsen. Men Markus skriver om Jesus och hans dop. Och här kan vi se de två viktigaste sakerna i Jesu dop. Är att i Jesu dop så kan man se Jesus som fullt ut människa. Och i Jesu dop kan man se Jesus som sann Gud av sann Gud, som vi ser i den nicenska trosbekännelsen. I Jesu dop är Jesu mänsklighet och Jesu gudomlighet fullt ut synliga. För han visar sin mänsklighet i dopet i det att han faktiskt låter döpa sig. Inget mänskligt är honom främmande. Inget mänskligt är honom främmande, och allt mänskligt har han erfarenhet av. Inte så att han har syndat, för det har han inte gjort. Men inget mänskligt är honom främmande. Det är inte obekant för honom. Han har burit allting på korset. Och här i dopet så blir hans mänsklighet väldigt synlig. Och Johannes döparen, läser vi Matteus evangeliet, han ser och förstår att Jesus har ju inget behov av dopet egentligen. Och han säger att det är jag som behöver döpas av dig. Matteus 3:13 och framåt. Och nu kommer du till mig. Men ändå så låter Jesus det ske. Det är som att han befäster sin mänsklighet, inträder i sin tjänst och blir döpt av Johannes. Och i vårt dop så får vi följa honom i hans mänsklighet och i hans gudomlighet. Vi får följa honom, som Paulus skriver, genom att dö i en död som honom och uppstå till ett nytt liv, som han har uppstått till det nya livet. Och vi får vara delaktiga med honom. Och i vårt dop, vare sig vi döptes som mycket små barn eller döptes på sen ålder eller mitt emellan, i vårt dop så var vi delaktiga med Jesus. Och genom vårt dop så är vi delaktiga med honom. Vi hänger ihop som ler och långhalm. Så vi kan se Jesu mänsklighet i det att han blir döpt. Han är där och han låter böja sig. Han tar en tjänares gestalt trots att han var den högste. Men vi kan också se hans gudomliga hans fullständiga gudomlighet, att i Jesus är det Gud själv som verkar. Det första blir så synligt, det här att hela treenigheten är närvarande i dopet. Hela treenigheten är närvarande. Jesus är där rent fysiskt, det tror jag vi kan enas om allihopa. Himlen öppnas, Fadern talar och den helige ande sänker sig ner som en duva. Det är lite grann som i skapelsen, när Gud Fader som skapar talar ut ordet Jesus och anden ryttlar, kanske är den bästa termen, ryttlar som en rovfågel som försiktigt, försiktigt virar på vingspetsarna över ett fält. All i skapelsen är hela gudomen närvarande, och Jesu dop, som ju är den tydliga början på något helt nytt i mänsklighetens historia, nämligen Jesu offentliga tjänst, där är också hela gudomen synlig, närvarande, verksam. Så det är väldigt tydligt det, att Jesu dop både befäster hans fulla mänsklighet och hans fulla gudomlighet, hans tillhörighet i gudomen, det faktum att han är sann Gud och sann människa. Det är väl inga problem att säga, om ni gissar att den där faller ner och ramlar på ett trumsätt, att det blir en stor skräll. Så mycket fantasi tror jag vi har allihopa. Och det är ju så att i våra liv, när saker och ting brister och vi gör det som är Paulus ord, att vi gör det vi inte vill, och det vi vill det gör vi inte, att ibland kan det bli en sådan skräll. Helst av allt så tror jag nog lite till mans att när vi syndar, att vi skulle vilja göra det på ett sådant sätt så att det inte var märkbart för någon människa. Helst inte märkbart för Gud heller, men det kan vi ju säga att det har vi lång näsa på direkt. Det klarar vi inte. Men vi önskar att de destruktiva sidorna hos oss, det som är mörkt, det som vi försöker kämpa emot och det som vi ibland bejakar fastän vi egentligen vet att vi inte borde, att de sakerna skulle hållas ur synvinkel och ur synhåll och bortom alla andra människors alla sinnen, så att vi slapp skämmas för det inför andra. Men ibland blir det inte så. Och då kan synden drabba oss någonting så här och skallra på ett sätt som vi rakt inte hade önskat. Och det blir uppenbart för alla och en var att fasaden har rämnat och att den trasiga människan som vi är lite till mans får kliva fram. Den syndaskrällen slipper vi helst, men ibland så slår den oss med förfärande kraft. Och då är det väldigt skönt att veta att eftersom Jesus gått före i dopet, så finns det läkedom, det finns upprättelse, det finns helande och det finns hopp att få. Också för mig arma, trasiga människa. Också för dig. Också för mig, tack och lov. Den där duken kom att upprättas på ett mycket fysiskt och konkret sätt. Det var Dan och Tage som var här redan i fredags morse, satte upp stegarna mot väggen och grävde fram nya festdon. Jag hoppas de håller bättre och får ett långt och lyckligt liv görande sitt jobb, så att de inte ramlar ner fler gånger. Så vi kan se duken på rätt plats, därför att den har upprättats. Den har fått ta den plats där han hade tänkt att ta, och fallet får inte längre ödesdigra konsekvenser. Och så kan det vara för oss också. I vårt dop så får vi följa Jesus i fotspåren. Vi följer honom genom hans dop. Och precis som Jesus, som det var för Jesus, så säger Fadern över oss att detta är min älskade son, detta är min älskade dotter. Vi får följa honom upp på korset, ner i graven, det är nedsänkningen i dopet. Och så får vi stå upp till ett nytt liv. Det är därför dopdräkten är vit för övrigt, just för att symbolisera och visa på att något nytt har skett. Något nytt är på gång. Gud har skapat något nytt. Se, han har gjort det i dig och i mig. Och finns du här som inte är döpt, då är inte det något problem. Det löser vi. Prata med mig efteråt, så ska vi kunna fixa det. För den inbjudan till dop och till tro och gemenskap med Gud, den inbjudan gäller för var och en människa. Även de av oss som oftare än vi önskat låtit synd och lidande och ondska och svärta ställa till med trumvirvlar och cymbalskrällar i våra liv. För oss så räcker det inte till med aldrig så duktiga hantverkare för att upprätta och laga konsekvenserna. Så tyvärr, Dan och Tage, de skador som synden åsamkat i mitt liv kan inte lösa med de verktyg som ni fixade den där. Men tack och lov för oss alla tre och för oss alla som är här och för hela mänskligheten, så finns det en, inte snickare men väl en snickarson, som har kommit hit och som genom sitt dop och sin tjänst visat på vem Gud är. Jesus Kristus, sann Gud och sann människa. Låt oss be. Herre Jesus, vi tackar dig för att i ditt dop du visar på att ingenting är främmande för dig, att du följer oss som vi får följa dig. Tack för att Fader, Son och Ande får vara synlig i det dopet, och att orden som din himmelske fader talade över dig där och då, att detta är min älskade son, att det är också ord som får talas över var och en av oss, att din kärlek är så oändlig. Jesus, nu ber jag att vi ska få leva våra liv nära varandra och nära dig, och att vi inte ska försöka sopa saker under mattan som brister, utan att vi ska få komma inför dig och att vi ska få ta emot den kärlek, den nåd och den förlåtelse som du har att ge. Vi får ta och göra det just nu. Jag vet att för er som är igång med och har ett litet schema så står det inte så här, men vi gör så ändå, att vi kopplar direkt till, och så får vi ta och just nu komma inför Gud och be och bekänna. Låt oss be. Herre, vi får komma inför dig med de saker i våra liv som vi både lyckas dölja för alla utom dig, och de saker där svarta och nöd skapar skrällar och oljud som skadar och som sårar och som ställer till det. Jesus, tack för att du har kommit för att laga trasiga människor. Tack för att du i ditt dop har visat att det ingenting är främmande för dig, och att du som sann Gud och sann människa vet och förstår och också har öppnat en väg hela vägen till himlen. Nu får vi lägga fram de saker vi tyst tänker på inför dig. Herre Jesus, vi tackar dig att du har burit all brustenhet på korset. Vi tackar dig för att vi genom att få följa dig genom dopets vatten och på tronsvandring, att vi får veta att hur gärna vi än vill ta tillbaka det från korset, så är det fastspikat där, och att vi är en ny skapelse i dig. Herre, tack för vad du ger oss.